centralt för att man ska känna sig som hemma någonstans är att man inte hela tiden liksom fortsätter och även om det sker på ett trevligt sätt, men om man liksom håller kvar människor i att du är en av dem som är nya här. Eller du är en av dem som är unga, du är nästa generation, du är framtiden. Ja, men jag är ju här nu. Vad har jag för delaktighet just nu då, om jag är ung eller så? Så de här sortens, att vi har liksom ett medlemskap och ett medborgarskap och rättigheter i Guds familj, det bör speglas i en kristen gemenskap, tänker jag. Då känner man den här känslan av hem. Annars är det intressant och fascinerande att det centrala i det här avsnittet är också att den kristna gemenskapen är ett hem åt Gud. Den beskrivs som ett tempel, och i templet bor ju Gud, och det står en boning åt Gud genom anden. Så Guds närvaro, att Gud bor i en kristen gemenskap med sin ande, genom sitt ord och så vidare, det är ju centralt för att det ska kännas som ett andligt hem, eller vara ett andligt hem. Sen det var liksom de positiva aspekterna av det, men så finns det, tycker jag, en intressant liksom negativ aspekt. Inte att det är något dåligt, utan det är liksom en negativ upplevelse som sätter lite på prov om någonting är ett andligt hem. Och då tänkte jag på ett citat från den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer. Han skriver så här i sin bok Liv i gemenskap: ju förr besvikelsens stund kommer för den enskilde och hans gemenskap, dess bättre för båda. Den som drömmer fram en bild av gemenskapen kräver av både Gud, andra och sig själv att drömmen ska uppfyllas. Och blir drömmen om intet ser han det som en katastrof för gemenskapen. Så blir han en anklagare, först mot sina bröder, sen mot Gud och sist i förtvivlan mot sig själv. Alltså, och det negativa han lyfter fram här, det är att vi behöver faktiskt ibland bli besvikna på vår kristna gemenskap. Och det som händer då, alltså det är lite grann för att bli befriade från en väldigt romantisk syn på församlingen eller föreningen, så att allting är perfekt och allt är frid och fröjd och så. Och när det händer, då sätts ju någonting på prov, någonting ställs på sin spets, tänker jag. Är min kristna gemenskap ett andligt hem eller är den ett andligt hotell? Om jag blir besviken på ett hotell, då kommer jag inte bo där nästa gång jag är på den orten. För det finns ju som regel, om det är en större ort åtminstone, så finns det andra att välja på. Och till ett hotell har man en konsumentrelation. Jag betalar för att vara en gäst och förväntar mig vissa saker, och levererar inte, då går jag någon annanstans och betalar dem istället. Men ett hem är ju inte på det sättet. Om ett hem sviker mig, eller om jag blir besviken i ett hem, så går jag inte någon annanstans. Utan då måste vi tala ut och försonas med varandra och se hur kan vi gå vidare från det här. Så jag tror att det finns, man behöver liksom fundera på, vad har jag för förväntningar? Är de realistiska eller kommer de i viss mån bli svikna? Ja, förmodligen någon gång kommer de bli svikna. Jag kommer inte varje söndag, eller vad man nu har för liksom umgängesformer och tider och så. Jag kommer inte alltid få ut det jag vill ha av att träffa mina kristna bröder och systrar. Vad gör jag då? Går jag och är hotellgäst någon annanstans och konsumerar den kristna gemenskapen? Eller tänker jag, okej, men om det här saknas och är viktigt för mig, då kanske det är jag som måste ta initiativet till att bygga upp det. Eller om det finns en konflikt här, då kanske jag måste försöka ta initiativ till försoning. Så. Ja, så det är inte så enkelt då, men jag tror att det är en aspekt av andligt hem som är viktig. Och den tvingar ju en tillbaka då till, vad är grunden för ett andligt hem? Jo, det är att i Jesus har vi fått komma nära Gud. Vår gemenskap är en boning åt Gud. Och därför kan det vara ett hem för oss. Därför att grunden för det är försoning genom Jesus. Och har vi en kristen gemenskap som blir så nära som ett hem, så kommer det bli friktion och skav. Och då behövs försoningen. Vi behöver då komma tillbaka tillsammans till Jesu försoning och försonas med varandra på den grunden. Det var den frågan, tänkte jag. Och så kommer en till som är ganska lik. Jag undrar, jag ska ju ta tid på det där för att se om vi håller tempot. Men i alla fall, vi kör på. Det ordnar sig. Konkreta exempel på sånt som främjar eller leder till en mer andligt levande förening. Ja, jag är ju kanske inte killen man frågar om man vill ha konkreta saker. Jag är ju Men jag tänkte då så här att jag förutsätter att personen som frågar liksom inte i största allmänhet utan tänker på det sammanhang där man finns. Men det är ju inte där jag finns. Så att man får liksom försöka utvärdera och tänka lite grann kring det sammanhang man finns. Och det kan finnas två sätt att göra det. Man kan tänka lite som sjukvård eller som friskvård. Då, att, sjukvårdsperspektivet, det är lite grann, vad behöver läkas? Finns det någonting här som inte är friskt, som behöver ta itu med, som behöver läkas på något sätt? Medan friskvård utgår lite mer från frågan, men vad är friskt och kan tränas till att bli starkare? Så det kanske ingen liksom allvarlig kris, men man skulle kunna ha liksom ett större mått av hälsa genom att träna upp något eller stärka det som redan är i grund och botten friskt. Så det kan vara ett sätt att börja fundera på. Okej, om jag skulle vilja att min gemenskap är mer andligt levande, är det sjukvård den jag ser ett behov av eller är det friskvård jag ser ett behov av? Ett annat ställe som jag tänkte tipsa om utan att ge något egentligen då konkret, ja det var ju det. Men ett tips kan vara att ta breven i Nya Testamentet. Inte minst Paulus brev, så efter den inledande hälsningen så kan man läsa om vad Paulus ber om för den församlingen. Så det kan låta något i stil med, nu kommer en fri liksom variant på det, men från Paulus till de kristna i och så platsen, och så säger han något i stil med, jag tackar alltid Gud när jag ber för er, och så kommer det, och så ber jag att Gud ska. Och då beskriver han liksom vad han hoppas på för de kristna i Efesos eller Kolosse eller Filippi. Titta på de bönerna och fundera på, var är jag eller var är vår gemenskap i relation till det? Man kan såklart också tänka sig en ännu mer liksom kreativ övning och fundera, vad hade Paulus skrivit till oss? Jag tackar alltid Gud för er på Falketorp när jag tänker på er och ber att ni ska... Vad hade kommit där? Så. Men titta på de ställena, det var intressant. Sen då, vi har pratat om delaktighet på förra frågan. Det tänker jag är viktigt för en andligt levande förening. Något som är förödande, men min gissning är att risken är liten för det här. Men i vissa sammanhang, inte minst om man har anställda som jobbar åt en förening och så har man så... Då, något man ska se upp med, det är liksom en indelning eller en uppdelning av konsumenter och producenter i en kristen gemenskap. Det är inte så bra för att en förening ska vara andligt levande, tror jag. Utan det ska vara en liksom hög grad av delaktighet. Men något annat då som jag tänker på, konkreta exempel, det är evangelisation. Alltså har vi någonstans där vi inte bara... och jag säger inte att det inte är så, jag vet ju inte, jag är en gäst och en främling här. Men har vi någonting vi gör för att någon verksamhet som inte är för oss själva primärt utan för andra? Det kan se väldigt olika ut, men det brukar vara väldigt bra för den andliga hälsan. Att en del saker som man annars kanske kan gå liksom, kan uppta lite stort mentalt utrymme och som man blir liksom grinig över eller tycker är frustrerande blir liksom lite mindre intressant och viktigt när man börjar tänka på att dela evangeliet med de som inte känner Jesus. När det liksom växer, då krymper en del av sånt som kan hålla tillbaka glädje och liv. Så evangelisation, och sen slog det mig att när jag har läst böcker av en författare som jag uppskattar mycket som hette Tim Keller. Han gick bort här förra året var det väl. Han har studerat väckelser genom historien mycket. Och han menar då att liksom, tittar man på vad som har präglat sådana miljöer där väckelser har kommit, så har det ofta varit extraordinär bön, som han kallar det. Så han skiljer på liksom, vardaglig bön där man ber väldigt mycket för sig själv och sina egna behov. Och så när kristna har liksom uthålligt bett om Guds rikes framväxt, om bett om väckelse, just bett om Guds andes verk i deras liv, alltså inte bara bett utifrån var liksom ja, utifrån sig själva utan bett på något sätt utifrån Guds agenda, då kommer också andligt liv och kommer väckelse. Det är naturligtvis det är inte en metod, det är inte en teknik vi kan göra och sen händer det. Men han och några andra menar då att det här är ändå något slags mönster. Så åtminstone, kan inte lova väckelse, men tänker att det är bra för vårt andliga liv. Och det påminner oss om Paulus böner, för när Paulus skriver sina böner för församlingarna så är det ju inte så mycket de här liksom... vad ska vi säga? Det är konkreta böner på många sätt, men de är liksom böner formade av en gudsrikes agenda snarare än av de här vardagliga kanske frågorna som lätt kan växa sig stora för oss. Jag kanske stannar eller nöjer mig med den så. Här kommer en lång. Detta kanske inte direkt är en fråga utan kanske snarare en efterfrågan. När vi kristna blir allt mer trängda i vårt land behöver vi mer och mer samverka mellan kristna samfund och organisationer, vilket i grunden är positivt. Det jag önskar är inspiration och ord till hjälp att hålla kursen i detta. Att inte förlora vår identitet och tumma på våra övertygelser i ivern att verka ekumeniskt. Jag skriver under på liksom premissen här i den här frågan då, att när liksom en kultur är majoritetskristen, då blir skillnaderna mellan olika samfund nästan som skillnader mellan olika religioner. Det blir liksom väldigt mer avgörande. Och sen nu när Sverige är ganska postkristet, det är en liten minoritet som är aktiva kristna och engagerade i en församling eller förening, så då är det naturligt att vi skiftar fokus från att liksom diskutera teologiska skiljelinjer och försöka övertyga varandra, och att vi istället fokuserar på att nå ut med evangeliet. Och jag skulle säga att i nuläget i Sverige så upplever jag det som att de viktiga skiljelinjerna går inte mellan samfund, som man kanske tänkte för 100-150 år sedan, där liksom frågor om dopsyn eller nattvardssyn och så blir liksom de mest avgörande. De är absolut inte oviktiga, men jag skulle säga att nu går de viktiga skiljelinjerna snarare rakt genom samfund och har att göra med bibelsyn och liksom, ja, vad är evangeliet och har Guds ord auktoritet? Så det betyder att det är naturligt att vi samverkar på olika sätt, och jag upplever väldigt ofta liksom en härlig igenkänning när jag möter, inte minst för mig då, pastorer och ledare i andra samfund och sammanhang, där man känner så här, oh wow, här är verkligen en kär broder eller syster som vi står i det här tillsammans. Sen tänker jag, om man ska då ha liksom konkret samverkan, så är det bra att försöka definiera, tala liksom tydligt om vad är syftet med det. Vad vill vi samverka i och hur och varför? Och jag har på sistone kommit i kontakt med sammanhang som då håller på med församlingsplantering i stadsmiljöer, i storstäder. Och ett begrepp som, eller en formulering som de använde i det här nätverket som jag tyckte mycket om, det var att de försökte inspirera församlingar, inte att plantera tillsammans, men att stå tillsammans i församlingsplantering. Och det finns mycket vishet i det där, att ekumenik eller samverkan med andra kristna behöver inte betyda gemensamma gudstjänster eller gemensamma uttalanden kring teologiska frågor, utan kan bestå mer i relationsbyggande och bön tillsammans för det som man sen kanske mer i sina olika verksamhetsformer och sin respektive teologiska tradition liksom jobba för. Sen hade de i det här nätverket också, de hade en skala kan man säga av 7 ord på engelska som alla börjar på bokstaven C, som beskriver lite grann där man kan försöka hitta sig själv. Vad är vår relation till andra kristna i samma, på samma plats? Och då börjar det, om man tänker på det sämsta läget då, kallar de för konflikt. Det funkar ett tag att köra allitteration på svenska. Så man börjar med konflikt. Nästa steg som inte är riktigt så liksom dystert, det är konkurrens. Tredje, nu börjar det bli ansträngd svenska, men fortfarande coexistens. Det låter som nötkreatur. Men coexistens, alltså att man existerar på samma plats. Man är varken fiender, ovänner eller konkurrenter. Man liksom bara är på samma plats. Sen var nästa steg kommunikation. Det funkar igen på svenska. Och sen var det cooperation och collaboration. Olika former av samarbete och samverkan. Och det högsta nivån kallar de för completion. Eller liksom att vi kompletterar varandra och tar fram det bästa i varandra. Så att liksom gå från konflikt, man kan tänka att vi behöver kanske inte, vi behöver inte sikta liksom högst direkt, men om vi just nu är i konflikt, det är ett dåligt vittnesbörd till världen om kristna är i konflikt med varandra. Det borde vi kanske ta tag i. Om vi är i konkurrens, alltså är vi på en liten ort, så är det lite onödigt kanske att konkurrera, liksom försöka värva varandras medlemmar eller sådär. Men kan vi åtminstone nå samexistens. Men varför inte kommunikation? Det är en väldigt bra hållplats. Liksom. Jag tänker, det är svårt att säga emot den, upplever jag. Ni får gärna göra det om ni har invändningar. Så. Men jag tycker kommunikation, det bör man alltid kunna liksom, nå till. Och vill man sen gå längre än det, ja, men då får man diskutera. Liksom, vad är syftet med det? Hur ska det ske? Hur hanterar vi svårigheter? Så. Men kommunikation som är mittensteget på den här skalan, det tycker jag alltid är värt att sikta på. Vad ska man göra då för att hålla kursen? Ja, jag tänker att man ska hålla Guds ord centralt, för det kommer ha en både enande faktor, att oavsett om man kanske närmar sig det från lite olika ståndpunkter, tolkningar, så om vi liksom fokuserar på Guds ord snarare än vårt respektive sammanhang sätt att leva ut det här, då borde vi kunna göra det tillsammans. Och märker man att Guds ord var inte så intressant för det här sammanhanget, eller man är inte intresserad av att underordna sig Guds ord på den här punkten, då blir det också en indikation för mig om hur djupgående samarbete kan vi ha. Om du inte är beredd att lyssna till Guds ord på den här punkten, eller om du tycker liksom Guds ord, varför ska vi läsa Bibeln tillsammans? Liksom, vi kan väl göra något annat. Ja, men det blir ju en signal om att okej, vad är vår gemensamma grund här? Liksom? Så håll Guds ord centralt, både som en enande kraft och som lite grann ett urval kanske. Och sen att bara våga samtala öppet om teologiska olikheter. Det borde inte vara hotfullt att göra det, utan vara öppen med det. Ja. Jag tror vi släpper den frågan. Och då kommer den sista frågan, den som gör att jag kunde ha med ordet relationer i den här gruppen också. Så. När vänner uppträder fel och man blir besviken och arg, hur handlar man på bästa sätt? Man vill fortsätta vara vän men kan inte acceptera beteendet. Så otroligt bra fråga och väldigt svår. Och vem än som har skrivit den här frågan kan ju tänka att det är bra att bjuda in någon mer liksom i den här konkreta situationen. Jag kan ju bara svara generellt, men det kan ju vara bra att kanske prata med någon annan. Söka råd hos någon som du kan berätta mer detaljer för. Men om man börjar med vad gör jag inför Gud, tänker jag. Så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram att inför Gud är vi alltid fria att gråta och att även att uttrycka vår ilska och vår frustration. Och jag tänkte på stället i Psaltaren 41, vers 10, där det står: även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Jag har inte gått till botten med vad uttrycket lyfter sin häl mot mig betyder. Men vi hör besvikelsen, även min vän som jag litade på. Och det kommer efter flera verser där det talas om fiender som är emot den. Och så upptäcker man till och med min vän som jag litade på är nu en av mina motståndare. Och en fantastisk sak med den här versen är att Jesus citerar den. Jesus citerar den kvällen före sin korsfästelse med anledning av att Judas förråder honom. Han säger att skriften ska fullbordas, den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Så Jesus vet hur det är att bli sviken av en vän. Betyder att jag kan närma mig Gud på ett särskilt sätt. Jag behöver inte förklara för Gud hur det känns. Det vet Gud. Jesus har upplevt det. Men sen kommer då, vad gör jag mot den här vännen då? Eller hur hanterar jag det här? Man vill fortsätta vara vän men kan inte acceptera beteendet. Generellt ett viktigt ledmotiv för kristen etik är ju kärlek. Det vi gör ska motiveras av kärlek till Gud och kärlek till vår medmänniska. Vi ska försöka älska vår nästa som oss själva. Om vi då ska motiveras av kärlek och inte av hämndbegär, vad gör man med en vän som har svikit en? Då tänker jag, alltså, det är viktigt att komma ihåg att kärlek betyder inte att man står ut med eller tolererar eller accepterar vad som helst. Kärlek är att vilja någon annans bästa. Och det är inte bra i längden för min vän eller för någon att fortsätta liksom, utan att någonsin bli stoppad eller korrigerad, att kunna klampa fram och säga taskiga saker, kanske av misstag ibland, men om man är liksom en sån som trampar i klaveret med sina ord och sårar människor utan att ens veta om det, så är det ju bättre för mig att någon, det är en kärlekshandling om någon säger, vet du att du är faktiskt människor ledsna när du säger sådär, jag vill inte göra människor ledsna, så tack för att du talade om det för mig, det var kärleksfullt av dig, innan jag hann bränna liksom fem broar till. Så vi handlar ju kärlek när vi korrigerar någon på ett liksom välvilligt sätt. I Matteus 18 så pratar Jesus om vad gör man om någon broder då, som han beskriver det, en vän eller någon som står en nära, syndar mot den. Och då är ordningen tillrättavisa enskilt. Poängen med det är ju att inte sprida rykten och skvaller, utan prata med personen du har problem med, inte om den personen. Om det inte hjälper, kom till den personen och ta någon med dig som kan vara ett vittne, som kan medla mellan er och som kanske kan ge trovärdighet åt dina ord. Jo, men faktiskt, du betedde dig illa där. Och om han inte lyssnar på er båda, ja, här är då en specifik liksom, kristen kontext. Tala med honom inför församlingen, eller tala om det för församlingen, så det finns en större gemenskap. Och är det då en kristen vän som det här beskriver, ja, men då skulle det kunna vara kanske inte hela församlingen, men kanske ytterligare några liksom. Om det inte är en kristen vän, så tänker jag, här får vi ändå någon slags mönster, just att inte först börja prata bakom ryggen, utan prata direkt med personen och sen ta in successivt fler. Och hoppas att den här personen är beredd att lyssna. Det är nog ungefär det jag tänkte säga om den. Och då är det här området, det var fyra frågor på det området som jag klumpade ihop dem. Så komma med någon reaktion eller reflektion kring frågorna vi har haft uppe, eller ställa ytterligare någon fråga här. Nej. Tuffar vi vidare eller? Ja, det gör vi. Ja, men det är kanske bra ur tidssynpunkt. Så då tar vi, alltså jag är verkligen inte vän med vart den här. Den är uppe i mitt synfält. Det kanske inte ser konstigt ut för er. I så fall ska jag försöka lära mig att släppa den. Men den känns som att den är liksom, va? Ja, alltså den här biten kan jag böja och sen kommer den tillbaka upp igen. Jag provar sådär. Frågor om Gud och hans frälsningsplan. Här kommer det som sagt några kniviga rackare. Men vi provar och gör vårt bästa. Hur kan Jesus vara överallt? Utmärkt fråga. Men inte alldeles enkel. Men hur kan Jesus vara överallt? Jag tänkte på tre bibelställen för det första som avstamp här. Jesus säger till sina lärjungar, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och i apostlärningarna säger Jesus precis före sin himmelsfärd, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och Matteus evangeliet slut. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla de här tre ställena gemensamt visar då liksom, vad är poängen med att Jesus, eller vad vill Jesus att hans lärjungar ska göra? De ska gå ut i hela världen, göra alla folk till lärjungar. Hur ska Jesus kunna vara med dem överallt? Jo, svaret får vi i det första. Det är bättre för er, säger han, ifall jag lämnar er. För då kan Gud vara närvarande hos sina lärjungar med anden. Alltså, under Jesu vandringstid på jorden så begränsade sonen sig till en plats i taget. Åtminstone liksom Jesus som människa är ju på en plats, och han går runt och täcker inte så värst stor del av jordens yta under sina lite drygt 30 år här. Men när Jesus lämnar och sänder sin ande istället, så kan plötsligt Jesus vara med sina lärjungar när de går ut bland alla folk och till jordens yttersta gräns, som han säger. Och jag tänker att när vi då fortsatt idag tänker på Jesus, då tänker vi ju på Jesus väldigt naturligt som människa. Det är ju det mest konkreta sättet vi har fått att tänka på Gud, är ju tack vare hans inkarnation, att Gud blev människa. Så kan vi liksom föreställa oss Gud på ett så konkret och jordnära sätt. Men då ska vi komma ihåg att Jesus är också sann Gud. Jesus är sann människa och sann Gud. Och betyder att före Jesus föddes till jorden så fanns Fadern, Sonen och Anden. Och före universum fanns Gud, Fader, Son och Ande. Och före universum fanns ingen plats på det sätt som vi förstår plats, som vi relaterar till plats. För universum, det inkluderar ju själva rummet, själva utrymmet som vi finns i. Det är bara så vi kan föreställa oss plats. Vi är fyrdimensionella. Vi rör oss i liksom tre dimensioner och så plus tid. Och då tänker jag att om man har spelat ett tv-spel så där som är tvådimensionellt, där liksom ett gammalt Super Mario-spel eller något nyare spel där man bara springer i sidled och hoppar uppåt eller rör sig neråt, så då vet man vad det är att gå liksom till en dimension mindre. Och det skulle vara svårt för liksom gammaldags Super Mario som springer bara så här att föreställa sig vad en tredje dimension är. Eller hur det är att inte vara bunden till de två dimensionerna. Vi är bundna i våra fyra dimensioner. Längd, höjd, djup och tid. Men Gud är inte bunden av de fyra dimensionerna. För Gud fanns innan tiden och rummet. När Salomo invigde templet så prisade han Gud och sa: himlen och himlarnas himmel rymmer dig inte. Universum, som är så enormt ofattbart stort med ljusår, fler än vi kan räkna liksom, från ena änden till den andra, är fortfarande så litet att Gud inte ryms i det. Det är inte svårt för Jesus att vara överallt. Det är inte svårt för Gud att vara överallt. Det är svårt för oss att förstå vad det betyder att inte vara bunden av de dimensionerna. Vi kommer nog aldrig göra det. Det är liksom inget. Det är inte för att vi är syndiga som inte förstår det. Det är för att vi är begränsade. Gud har designat oss för att vara begränsade. Det är en bra grej. Det är så Gud har skapat oss. Och det är gott, säger han. Mycket gott. Men Gud är inte begränsad. Så Jesus är inte ens stressad över att vara på överallt. Finns det några särskilda styrkor eller svagheter, teologiska framförallt, med de olika versioner av Herrens bön som används? En styrka som kanske egentligen inte verkar teologisk, men som jag kan tycka kanske åtminstone är indirekt teologisk med den vad ska vi säga, den mer gammaldagsa formuleringen Fader vår, är att tittar man på, det finns faktiskt en bra Wikipedia-artikel om Herrens bön på svenska Wikipedia. Och där kan man följa de versioner av Herrens bön som har funnits i alla svenska liksom stora bibelöversättningar sedan Gustav Vasas bibel. Och bortsett från att stavningen är otroligt skum, så kan man läsa Gustav Vasas, Herrens bön i Gustav Vasas bibel, och känna igen formen som är Fader vår som är i himmelen. Så den är väldigt lite förändrad från 1500-talet fram till och med 1917s bibelöversättning. Och så blir det ett ganska skarpt brott, så att säga, vid NT81 och som sen fortsätter i Bibel 2000. Det är inte egentligen en, kanske en teologisk styrka, fast det finns någonting av kontinuiteten här som visar på bönens liksom djupa rötter, så kan jag ändå tycka. Men annars är det ju två saker, eller framförallt en sak som brukar vara omdiskuterat, nämligen ska man be inled oss inte i frestelse eller utsätt oss inte för prövning. Och jag kommer kanske göra någon besviken här, men jag har inte en jättestark åsikt om vilket av de här som är bättre. Det är samma grekiska ord i grundtexten som används och som översätts omväxlande på de här sätten utifrån sammanhang. Som prövning eller som frestelse. Så det förekommer som frestelse när Jesus är i öknen och frestas av djävulen. Men det förekommer på andra ställen i evangelierna och i breven om att Gud prövar. Så vanligtvis översätts det, de flesta översättningarna är då är frestelse. Det är den vanligare av de två översättningarna av ett grekiskt ord som heter peirasmos. Eller det är substantivformen då. Så finns det ett motsvarande verb och så. Då är det ju att det finns en vers i Jakobs brev där det står att Gud inte frestar någon. Som väcker liksom teologiska bryderier. Kan man be till Gud att inte inleda oss i frestelse om nu Gud aldrig gör det? Och så säger motståndarna, ja men prövning är ju positivt, så ska vi be, borde vi inte då be Gud att vi får prövningar istället för tvärtom? Och så diskuterar man det här fram och tillbaka. I Luthers lilla katekes så utgår han från formuleringen frestelse, och han förklarar det så här: Gud frestar ingen, men vi ber här att han ska beskydda oss från frestelser ifrån djävulen, världen och vårt eget kött. Så att tanken är inte här att det är liksom en väldigt avancerad teologisk bakgrund, utan en enkel bön utifrån vår egen svaghet och sårbarhet om att Gud ska bevara oss från frestelse. Och de flesta andra versioner jag har sett på olika språk som jag inte talar men kan någorlunda förstå om jag tittar länge på orden, väljer frestelse. Så det verkar vara liksom den vanligare i olika former av Herrens bön. Men det finns, båda är möjliga ska jag säga. Men jag skulle nog säga att här finns en följdfråga. Vi tar den nu. Ja. Just det. Precis. Och språkliga saker, jag tog den här parentesen på väldigt stort allvar och skippade alla språkliga hänsyn. Jag tycker språkligt, det är färre svåra ord i den nya, men det är språkligt bättre flyt i den gamla. Den nya är lite stolpigare att säga. Å andra sidan så har man då, man har gjort sig av med lite gammalmodiga verbformer. Och man stoppar in låt istället för det här liksom gamla varde och sådär. Vi har ju en annan skillnad i formuleringen, som vi också förlåta eller liksom vi har förlåtit. Intressant det här är att tempuset i grundtexten är olika i Matteus version och Lukas version av Herrens bön. Så det finns belägg så att säga i respektive evangelium för en mer förfluten vi har förlåtit eller en mer nu pågående vi förlåta, som är liksom grekiskans presen är mer sådär något man gör pågående eller upprepat, karaktäristiskt. Några verser före Jesus lärde lärjungarna Herrens bön står det så här: när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Jag ska inte säga att den här diskussionen är liksom slöseri med tid, men i själva sammanhanget där Jesus lär lärjungarna den här bönen, så säger han att det är inte liksom mängden ord eller hur liksom bönen låter som avgör om den har verkan inför Gud, utan den ska vara uppriktig. Så jag tänker att det finns för- och nackdelar med båda, språkligt, teologiskt och sådär. Vi får försöka. Det finns en poäng med att man i ett sammanhang väljer en så att man inte är helt osäker. Så. Men har man svårt att komma överens, ja. Jag vet inte. Jag vet inte om det är liksom en pågående diskussion här, men jag har svårt att ge den ena liksom ett solklart företräde framför den andra, utan kanske är det, får det koka ner till någon slags majoritetsbeslut. Jag vet inte annars vad som är mest framkomligt. Jag har själv funderat på det. Vilken bön ska jag lära mina barn? För fader vår, den gamla, känns ju gammalmodigt språk redan för mig, och så ska en till generation lära sig den, men så har det ändå blivit. Och ja, de har för- och nackdelar helt enkelt. Jag säger inte att någon av dem är självklart bättre eller sämre teologiskt eller språkligt faktiskt. Jag går vidare. Om Gud är god, varför allt ont? Ett vanligt svar är att Gud gett oss en fri vilja. Hur blir det med den fria viljan i himlen om det inte finns någon synd? Jag har liksom tolkat frågan som att det är den här andra halvan som är den verkliga frågan, och att det första är ett upplägg för det. Liksom. Hur blir det med den fria viljan i himlen om det inte finns någon synd? Augustinus, en av kyrkans viktigaste teologer på 300- och 400-talet, han beskrev mänsklighetens tillstånd med fyra olika liksom relationer till synd. Han talade då latin, men det ska vi slippa. Vi får istället stå ut med ordet kapabel på svenska. Adam före fallet var kapabel att synda eller inte synda. Mänskligheten efter syndafallet är inte kapabel att inte synda. Så där har frihet gått förlorad. Efter Jesus så är kristna kapabla att inte synda. Inte helt och hållet, men så att säga i en given situation så kan vi med Guds hjälp välja bort synden. Och sen då det som frågan handlar om, i den nya skapelsen är vi inte kapabla att synda. Frågan är då, ska vi förstå det som liksom förlorad frihet på något sätt? Att i himlen har vi tappat frihet som vi har nu. Frihet är ju inte bara motsatsen till begränsningar, skulle jag säga. För en kristen så är frihet liksom frihet till någonting. Och här är några ställen som beskriver dels lite grann frihet, men också beskriver vårt tillstånd när vi är inför Gud i den nya skapelsen. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Sen en vers som jag läste i inledningen. Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och första Korintierbrevet skriver Paulus, nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, och då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Den gemensamma poängen här är alltså att någonting händer med oss när vi ser Kristus. När vi ser Jesus, när vi ser Gud och hans härlighet, alltså Guds godhet, Guds skönhet, då formar det oss. Och i den nya skapelsen kommer det ha format oss till sådan grad att vi är fria från allt det som skulle locka oss att synda. Det är inte en minskad frihet, för vi har gjort vårt val här och nu, så att säga. Vi har gett vårt svar på Guds erbjudande om ett liv med honom. Och när vi väl har gjort det valet så har vi ingått det fritt. Och ju mer vi liksom då kommer att se Gud ansikte mot ansikte, så kommer det inte finnas någonting kvar i oss som lockar oss till synden. Det kommer vara en större frihet. Men vi behöver inte vara rädda för att synden kommer tillbaka in i bilden igen. Här har vi kvällens svåraste, kanske. I vår tradition är det inte så vanligt förekommande att poängtera judarnas roll innan ändens tid. Har du några tankar kring hur man ska tänka kring dessa frågor? Särskilt med tanke på hur det politiska klimatet kring staten Israel och kriget i Gaza. Finns det en kristen hållning i dessa frågor? Ja, minst en. Det finns flera kristna hållningar i de här frågorna. Och En del debatterar dem ivrigt och flitigt. Jag hör kanske inte till dem riktigt. Så man kan vara mer eller mindre intresserad eller liksom fokuserad i sin tro på det som man kallar för eskatologi, alltså läran om de yttersta tingen eller den yttersta tiden. I Nya testamentet så är det faktiskt så att den yttersta tiden, den inleds med Jesu uppståndelse och andens utgjutelse. Petrus säger på pingstdagen, så citerar han Joel. Profeten Joel som i Gamla testamentet sa att i den yttersta tiden, eller hur det nu, jag har det inte inlagt här, men så ska jag utgjuta min ande över er och era söner och döttrar ska profetera och så. Så säger Petrus, nu har det här gått i uppfyllelse här på pingstdagen. Så nu har den yttersta tiden börjat. Och Paulus skriver till Timoteus att akta dig för människor som i den yttersta tiden ska vara på det här och det här sättet. Alltså, det blir ju svårt att förstå om den yttersta tiden är flera tusen år fram. Vad ska Timoteus? Det rådet angår ju inte honom ifall inte den yttersta tiden redan har börjat. Så vi har levt hela våra liv i den yttersta tiden och hela kyrkans tid är den yttersta tiden. Det är den sista liksom, avgörande epoken i Guds frälsningsplan. Det här, och det tycker jag, det ska i sig liksom sänka lite tonläget eller temperaturen i det här samtalet och i vår egen liksom, nu händer det här ute i världen, är det den yttersta tiden nu? Ja, fortfarande. Vi har varit där ett tag. Och ingen av oss vet hur lång den är. Risken med eskatologisk spekulation, eller det finns ett par risker som jag ser det. Det finns en ganska överhängande risk att om vi spekulerar och liksom får för oss ett visst sätt att vi kommer ha fel. Inte minst eftersom Jesus säger att ingen vet tiden och stunden utom fadern. Så ju mer liksom specifik man är, tills man, liksom om man anger ett helt schema för liksom det här och det här och det här och sen kommer Jesus tillbaka. Alltså, har du till och med angett det, då är risken 100% om vi tar Jesus på orden för att du kommer ha fel. För ingen vet, säger han. Eller åtminstone att om du har rätt så hade du det bara av ren tur. För ingen av oss vet. Så det finns en risk att vi har fel. Och när kristna har gjort sådana väldigt liksom kategoriska uttalanden om att det här är uppfyllelsen av det och nu är det inte många år kvar och så. Alltså när vi ser sådana uttalanden från år 1000 eller år 1500 så blir det lite skrattretande för oss. Och det sänker liksom trovärdigheten lite grann. Men det finns de som fortfarande idag tänker att vi kan liksom ange tidtabeller på det här sättet och jag tycker det ger liksom inte, det höjer inte, det ger inte ära åt Gud i mina ögon, för om det slår fel eller när det slår fel så blir man liksom en lång rad i världens ögon av stollarna som har förutsagt Jesu återkomst och haft fel. Så jag tycker vi ska hålla liksom, ta det försiktigt med sånt. Det är också risk att man skapar oro i människor och felaktigt fokus. Och man ska hela tiden försöka, liksom, vad är det som händer i den dolda världen just nu? Och sådär. Det som är dolt, det är dolt av en anledning. Och det är inte vår sak att veta i regel. Men vad ska vi säga då om det här? Jag tycker att det finns en poäng när vi pratar om det här att vara tydliga med termerna. Så vi har, i frågan finns dels judarnas roll och så har vi staten Israel. Och det är liksom antingen det är en medveten eller omedveten uppdelning. Men det är ju två saker som man bör hålla isär. Israel som stat består bara till knappt 3/4 av judar. Alltså över 20% av Israels befolkning är araber. 5% har annan etnicitet vid sidan av dem. Så 73% av Israel är judisk, liksom har judisk etnicitet. Och det judiska folket i sin tur bor bara till 46% i Israel. Resten bor i andra länder. Och så finns det en tredje sak man behöver liksom hålla isär här. Så vi har Israel som stat, det judiska folket. Och så har vi Guds folk som består av både judar och hedningar som tror på Guds messias, Jesus. Så finns det då ett antal olika kristna perspektiv på men vilken plats har eventuellt landet och vilken plats har Israels folk i liksom det som ska ske mot slutet av historien. Jag ska försöka lite kort ge ett oj, nu börjar har tiden gått. Ja, jag får försöka göra det kort. Och för den som är intresserad, antingen man nu ställde frågan eller bara intresserad, så finns det tre bra artiklar som jag kan peka till där som liksom ger varsitt scenario eller varsin tolkningsmodell för frågan om Israel som land och vilken roll det spelar i Guds plan. Och jag redogör lite kort för ett av dem, det som jag tycker är mest övertygande då. Och det perspektivet handlar i väldigt hög grad om vilket tolkningsmönster gör bäst rättvisa åt hela Bibeln, utan att dela in Bibeln i separata liksom epoker där Gud handlar olika med människor eller handlar bara med en viss del av mänskligheten. Det kännetecknar vissa synsätt då, där man tänker att Guds frälsningsplan har väldigt distinkta epoker. Så, eller dispensations. Systemet brukar kallas för dispensationalism eller dispensationalism, antar jag på svenska. Och det är inte det som jag står för då, utan jag har ett annat sätt att läsa Bibeln. Och det som jag tycker håller ihop Bibeln bäst, det är att tänka att planen, Gud lovar Abraham ett land. Han lovar Abraham ett folk, välsignelse och ett land, och att Abrahams familj ska vara till välsignelse för alla familjer. Men Guds löfte om landet, det är inte starten på det säger Bibelns 12:e kapitel, och det kopplar an till vad som har hänt i de första 11. Och det betyder att landet som Gud lovar Abraham, det är ett nytt Eden, det som gick förlorat på grund av Adams synd. Om man läser noggrant i Moseböckerna så ser man att det finns ett antal saker som beskriver Eden på samma sätt som tabernaklet och templet. Det finns massa länkar mellan hur de beskrivs. Så när israeliterna på vandring genom öknen läser vad Moses har skrivit ner och läser om tabernaklet och läser om Eden, så kommer de säga, aha, vårt tabernakel är en bild av Eden som gick förlorat. Och så ska vi bära in det i landet som Gud har lovat. Och vad är syftet med det? Jo, det är att Gud som från början sa, uppfyll hela jorden med min närvaro och med min avbild. Så att Gud ska bli förhärligad i hela skapelsen. Det är vad Gud efter syndafallet genom Abrahams släkt gör i landet. Vi kan se det till exempel i 5 Mosebok 4. Att när de andra folken tittar på Israel så ska de säga, wow, vilka lagar de har och vilken gud de har som lever nära dem på ett sätt som inga annat folk har. Så Israels land är ett slags skyltfönster för resten av mänskligheten på vad det betyder att vara upprättad i sin relation till Gud. Och det är ett väldigt bra skyltfönster, för Israel ligger mellan Afrika, Europa och Asien och länkar samman de tre kontinenterna. Så vill du placera något på en synlig plats, så är Israel, den lilla biten, är ett väldigt bra ställe. Strategiskt placerat. Handelsvägar mellan de här kontinenterna går genom den lilla biten. Profeterna sen, Jesaja till exempel, talar flera gånger om att landet ska expandera. Flytta ut dina tältpålar. Och talar om att hela jorden och alla folk ska komma till Jerusalem och ska lära känna Israels Gud. Salmerna som handlar om Guds messias, som psalm 2, psalm 72, säger att Guds mode ska ärva hela jorden. Så landet som Israel får först, det är starten på en världsvid plan som Gud har. Israel misslyckas med sitt uppdrag, men Gud sänder Jesus som är Israel och som fullgör Israels uppdrag och blir starten på en ny mänsklighet, en andra Adam som Nya testamentet kallar honom. Och den nya mänskligheten består av både judar och hedningar. Och så skriver Paulus i Galaterbrevet att att Abrahams avkomma, det syftar på Jesus. Och han säger att alla nu som tror på Jesus är arvtagare av Abrahams löftena som Gud gav till Abraham. Och i andra Korintherbrevet skriver han att alla Guds löften har fått sitt ja i Kristus. Så utifrån det här sättet att förstå vad är poängen med landet och Guds löfte till Abraham, så och utifrån en observation om att landet nämns inte så mycket i Nya testamentet som det görs i Gamla testamentet. Där blir det istället fokus på att gå ut från det här landet till alla länder. Till jordens yttersta gräns och vittna och vara Jesu vittnen där. Så är löftet om landet är fysiskt. Därför att Gud ska en dag nyskapa hela jorden. Men just nu är inte fokus på landet som en avgränsad plats, utan just nu är uppfyllelsen av löftet om landet, det är en ganska, om vi ska säga så, en mer andlig uppfyllelse. Det vill säga Guds smordes, Guds messias territorium expanderar överallt där människor tar emot evangeliet om Jesus i tro. Det är landet, uppfyllelsen av Guds löfte till Abraham. Så jag skulle inte fokusera på liksom Israel som stat eller som land, och att det som händer där nu är ett avgörande skede i Guds plan så mycket. För Guds plan och den sista tiden, den håller på och går i uppfyllelse och har gjort det länge nu. Men om vi skippar landet och tänker på det judiska folket då, då finns det ställen i till exempel Romarbrevet 11 där Paulus skriver att hela Israel ska bli frälst. Och det finns en liksom rätt ingående diskussion, vad menar han med hela Israel? Man kan förstå det på lite olika sätt. Men här finns ändå någon slags ledtråd om att Gud har definitivt inte övergett det judiska folket. Det är Paulus jättetydlig med, och det tar jag fasta på också. Att Gud har inte övergett det judiska folket. Han vill deras frälsning, precis som han vill hedningarnas frälsning. Och vi får hoppas. Jag tror att vi kan se uppfyllelse kontinuerligt. Varje gång en jude kommer till tro på sin messias, så är det en uppfyllelse av Romarbrevet 11 och 26. Och kanske är det någon slags större skeende som också beskrivs där, som hör till slutet av historien. Men jag skulle inte spekulera så liksom i detalj kring det personligen. Vi ska komma ihåg, tycker jag, när vi pratar om situationen i Israel, Gaza, Mellanöstern generellt. Alltså vi ska komma ihåg att det finns, åtminstone för några år sedan, fanns det, räknade man med, ungefär 50 000 palestinska kristna. De är våra bröder och systrar i Kristus. Sen ska vi absolut tacka för det judiska folket och hedra för det judiska folket, för vi har fått ärva Guds löften till dem, och vi ska be för dem och deras frälsning. Vi ska be för enhet mellan arabiska kristna och messianska judar som ska försöka leva tillsammans och som kan vittna om försoning som den här regionen desperat behöver. Att de lyckas med det. Och vi kan absolut be för den israeliska staten också. Inte minst utifrån att det är den enda demokratiska staten i Mellanöstern. Men det betyder inte att den står över all kritik. Liksom. Vi kan också kritisera krigsförbrytelser om det har pågått sådana i Israels regi. Så kan vi kritisera det, och vi kan sörja varje palestinskt liv som går till spillo. Civila i synnerhet. Så det är en jättesvår situation, och hur man än beskriver den så kommer sannolikt någon tycka att så för mycket åt den sidan och andra sidan. Så ni får gärna prata vidare med mig om ni vill, men så här tänker jag om det. Nu lossnar den här helt. Ja, den hänger kvar. Okej, vi behöver tuffa vidare och vara färdiga snart. Vi har ju, den sista gruppen frågor är bara tre stycken, och de är lite kortare. Den här kan vi också ta ganska fort. Vi är ju en missionsorganisation och försöker på olika sätt sprida evangeliet på olika sätt som organisation och enskilda. Jag undrar ofta på varför Gud har överlåtit detta till oss människor med våra fel och brister och ständiga tillkortakommanden. Och då tänkte jag dela ett citat som jag har upprepat så många gånger de sista 15 åren. Och som betyder mycket för mig. Det är från en engelsk teolog som heter Chris Wright. Han säger så här, att det är inte i första hand så att Gud har en mission för sin kyrka i världen, utan snarare så att Gud har en kyrka för sin mission i världen. Missionen skapades inte för kyrkan, kyrkan skapades för missionen, Guds mission. Och poängen med det här är att Gud har liksom arbetat med sin värld från start. Han skapat den, och så gav han de första människorna en mission. Uppfyll jorden, bli fler, och lägg den under er, vårda den och så vidare. Och liksom sprid Guds avbild och Guds härlighet ut i hela skapelsen. Det är inte så olikt missionsbefallningen. Bli fler. Gå och gör alla folk till lärjungar. Ut över hela jorden. Så i någon bemärkelse kan vi säga att det har funnits, Guds mission har alltid sedan skapelsen varit pågående. Och tänker man det på det sättet, då kan man säga att det som är avgörande i Guds mission till världen, och den blir ju särskilt akut eller angelägen efter synden. Nu har Gud liksom en räddningsuppdrag i relation till världen. Vem har då fått det avgörande uppdraget? Ja, det har Gud själv tagit på sig, för ingen annan klarade av det. Gud, när alla andra misslyckades, så kom Gud själv och vann den avgörande segern för det här räddningsuppdraget. Och tittar vi på vad som hände sen, så är apostlärningarna en av de liksom viktigaste poängerna i apostlärningarna. Det är att det är när Guds ande kommer över er som ni ska få kraft att bli mina vittnen till jordens yttersta gräns. Och anden är närvarande överallt. Vid varje liksom avgörande steg som tas i apostlärningarna, så är det genom Guds ande. Så det är dumt att märka ord. Ta det inte som kritik, så att säga, du som har skrivit den här frågan. Men jag skulle inte hålla med om att Gud har överlåtit uppdraget till oss människor, utan han har gjort oss delaktiga i det. Precis som Gud gjorde Adam och Eva delaktiga i skapelseuppdraget. Hade uppgifter åt Israel. Och det är liksom inte så att det är Gud som gör 20 och vi är 80 eller sådär, utan det är liksom inte ett nollsummespel där vi kan tänka hur mycket gör Gud, hur mycket är vi, utan Gud har gett oss ett uppdrag och han är själv med oss när vi gör det, när vi är delaktiga i det som han vill göra i världen. En sista fråga i den här gruppen: har Gud kontrollen? Ja. Här är ett citat ur Martin Luthers lilla katekes. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp, själ, ögon, öron, alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han alltjämt uppehåller mig. Det är liksom det teologiska ordet för att Gud har inte bara startat jorden och sen lämnat den åt sitt eget öde, utan Gud uppehåller mig och hela sin skapelse. Och Paulus skriver i Kolosserbrevet att Jesus är till före allt och allt hålls samman genom honom. Den här världen sitter ihop tack vare att Jesus håller den i sin hand. Så ja, Gud har kontrollen, men det betyder inte att vi inte använder säkerhetsbälte. Utan Gud har kontrollen, men Bibeln bejakar också att Gud ger oss frihet och ansvar. Så jag kan inte säga att varför skadade mig den här olyckan? Gud har väl kontrollen? Ja, men Gud har gett människor uppfinningsrikedom så att de har uppfunnit säkerhetsbälte. Varför använder du inte det då? Vi har frihet, vi har ansvar, men vi kan lita på att Gud ytterst är kontroll över det som händer i historien. Ska vi liksom bara tuffa på in i mål? Det finns tre frågor. Jag kan köra dem ganska kvickt. Klockan närmar sig 8:30 då vi ska försöka sluta. Eller ska vi sluta nu? Det vore synd på sätt och vis. Men vi är så nära. Vi ser ljuset i slutet av tunneln. Okej. Okay. Ja, det kan vi göra. Okej. Okay. Så vi sjunger en sång och tar kollekt. Och sen så i rask tempo tre frågor till. Ja, jag är ledsen att det tar sin tid det här. Men frågorna är värda lite tid kanske. tre frågor om att bli och vara kristen. Är dopet ett måste för evigt liv? Det finns ju ett exempel på en person som i Bibeln får ett löfte av Jesus att vara med honom i paradiset, som sannolikt inte blev döpt, rövaren på korset. Så det visar ju oss att i strikt mening så nej, Gud är inte beroende av dopet för att kunna frälsa någon. Och jag kan inte veta, men jag skulle luta åt att han inte kommer vara den enda i Guds rike som inte blev döpt. Det fanns en tid i kyrkan där man sköt upp dopet länge, för man ville liksom hellre bli döpt på sin dödsbädd så att man inte hann göra några synder efter dopet innan man dog. Det är inget jag rekommenderar, men det måste ju, tänker jag, ha inneburit att några tajmade det här fel och inte blev döpta. Det är en spekulation, men jag misstänker att det hände fler än rövaren. Så jag skulle säga nej, dopet är inte nödvändigt i strikt bemärkelse, men Jesus uppmanar ju oss att döpa människor. Och det finns löften knutna till dopet och sådär. Så därför så tänker jag att det är liksom, om man tar frågan från ett annat håll, skulle man säga att det är svårt att tänka sig ett scenario där man tror på Jesus, känner till Jesu befallning kring dopet och sen välja att låta bli. Det verkar för mig lite, det har jag svårt själv att få ihop. Men ifall en person har haft en tro på Jesus, så kommer inte frånvaro av dopet stå i vägen för frälsning, som jag förstår det. Vad ska jag göra för att bli frälst? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Kanske bottnar frågan i, jag har ingen aning om vad den här frågan bottnar i. Men vi kan ju nysta lite i ordet frälst, bara helt kort. Vad menar vi egentligen när vi talar om frälsning? Bibeln talar väldigt mycket om frälsning, men det är ju liksom ett ganska det är ett ord med flera aspekter. Och när man läser ordet, eller andra stora avgörande ord i Bibeln, ska man fundera på liksom vilken aspekt av frälsningen är det som jag anar här. Ibland så beskriver man frälsning som liksom en övergripande term, eller ett förlopp eller en process som har tre moment. Det är för det första rättfärdiggörelse. Det betyder att mina synder blir förlåtna, och att istället för att Gud tillräknar mig mina synder och min skuld, så tillräknas jag Jesu rättfärdighet. Det är momentant, så att säga. Jag tar emot Jesus, eller hur man nu vill beskriva det, och då är Jesu rättfärdighet min. Och det händer, så att säga, utanför mig. Rättfärdigheten finns hos Jesus och den kommer till mig utifrån. Helt av nåd och genom tro. Det är rättfärdiggörelse. Det sker i ett ögonblick. Vi vet kanske inte alltid exakt vilket ögonblick det skedde, men när det har hänt så har det hänt. Och för andra så inkluderar frälsning helgelse, åtminstone om det utspelar sig någon, så att säga, tid. Om man blir frälst på sin dödsbädd, då hinner man kanske inte helga så jättemycket. Men om det finns ett liv här av lärjungaskap, ett kristet liv, så sker helgelse. Det sker inte över i ett ögonblick eller över en natt. Det sker frustrerande gradvis och långsamt emellanåt. Det sker också genom tro och av nåd. Men skillnaden mellan helgelse och rättfärdiggörelse är dels att det är gradvis och inte momentant, och dels att det händer i mig. Rättfärdiggörelsen är utanför mig. Det är Gud som förklarar mig rättfärdig på grund av Jesus. I helgelsen så formar Gud och förvandlar Gud mig, så att den helighet eller rättfärdighet som jag har fått av Jesus också börjar motsvaras av hur min karaktär och mitt liv ser ut. Lite mer och mer. Men det händer i mig, det händer gradvis. Och så förhärligande är den dag då vi frikänns i den slutliga domen och går in i det eviga livet med Gud. Alla de här sakerna är olika sidor eller liksom moment i det vi kan kalla frälsning. Hur får vi del av det då? Tre bibelställen. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Så här har vi. Bekänna att Jesus är Herre betyder att underordna sig Jesus, att ge honom auktoritet över ens liv, och tron på att Gud har uppväckt honom från de döda. Vi har Jesu egna ord när han gick runt och predikade evangeliet. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Det vill säga, underordna dig. Omvänd dig från din synd, från dina avgudar till Jesus som din Herre. Och tro på de goda nyheterna. Som i sin tur, som i slutändan, handlar om just Jesu uppståndelse. Även om den inte hade ägt rum när Jesus yttrade de här orden. Och så Paulus ord i Efesierbrevet: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Frälsta är vi, inte av oss själva, utan genom tron. Det är en gåva eller nåd. Vi har inget att berömma oss av inför den. Det enda vi behöver göra för att bli frälsta är att ta emot vad Jesus har gjort och lita på det. Om du fortfarande undrar, prata med mig efteråt. Hur är jag en rätt kristen? Det är den sista frågan för ikväll då. Och det är lätt att identifiera sig med den, att vilja vara en rätt kristen. Jag vill inte bara vara en kristen, jag vill vara en rätt kristen. Man vill gärna göra rätt, man vill gärna leva rätt, man vill, ärligt talat, vill man vara rätt som människa. Vi har en inbyggd, liksom skapelsegiven längtan efter rättfärdighet. Att vara goda, vara tillräckliga, det ska se ut och det ska vara rätt. Och nu har jag redan pratat om rättfärdiggörelse. Det är någonting som sker av nåd genom tro. Så att vara en rätt kristen, att vara en rättfärdig kristen, ja, det är inte något som jag gör själv. Och det är inte så att jag växer ifrån evangeliet och så att säga tar emot det en gång och sen klarar mig på egen hand efteråt. Utan evangeliet, Guds rättfärdiggörelse av mig genom Jesus, är något som jag behöver leva i kontinuerligt. Och lita till Guds nåd som den enda grunden. Så jag kan inte vara en rätt kristen genom något jag själv gör, utan bara genom att lita på Jesus. Men en del i vår tradition har beskrivit det här som en daglig omvändelse. Alltså, det är inte så att någonting förändras hos Gud från dag till dag. Men jag som människa är ju allt annat än liksom konstant. Jag vacklar och far och sådär hit och dit. Så det finns liksom, utifrån hur vårt sätt att leva och vara, finns det ett behov av att liksom odla sin relation till Gud. Karl-Olof Rosenius, det finns här gamla tavlor i gamla missionshus och hem ibland som står kristens dagordning. Så. Och jag gillar den första punkten på den, att dagligen hålla god vänskap med sin Gud. Det är en väldigt fin beskrivning av det, vad det är att vara kristen. Att hålla vänskap med sin Gud, att ha Gud till sin vän. Så det betyder inte något annat än hur vi först kommer till tro, men att liksom så gott man kan hålla det vid liv. Men det är inte en prestation eller en gärning, utan det är en daglig tillit till Jesus. Jag ska sluta med ett citat som har med det att göra, från Richard Loveless. I deras vardagliga tillvaro förlitar många kristna sig på sin helgelse för sin rättfärdiggörelse. Om ni tänker på diagrammet innan, så ser ni att man har då alltså bytt plats på dem. Och hämtar sin frälsningsvisshet från sin uppriktighet, sin omvändelseupplevelse, den senaste tidens religiösa prestation eller den relativa frånvaron av avsiktlig olydnad. Få vet att börja varje dag med att stå säkert på Luthers grund. Du är accepterad och i tro ta emot rättfärdigheten från Kristus helt utifrån som den enda grunden för frälsning och vila i den tillit som kommer att innebära allt mer helgelse. Så det finns en tendens i kristna att med tiden byta plats på rättfärdiggörelse och helgelse. Och fundera, är jag rättfärdiggjord? Hur går det med min helgelse? Istället för att lita på att jag är rättfärdiggjord. Och när jag litar på Guds nåd, då kommer helgelsen som en följd av Guds nåd och att jag litar på Gud. Det är när vi försöker liksom göra saker på egen hand. Det är ju det som är vårt grundproblem från början. Att vi inte ville låta Gud vara Gud, utan att vi vill göra saker på egen hand. Klara oss själva, klara oss utan Gud. Och om vi som kristna byter plats på rättfärdiggörelse och helgelse, då finns det en risk att vi tar liksom mönstret från vår synd och stoppar in det och ger den liksom en kristen fasad. Jag ska klara mig själv och vara en bra kristen. Men en bra kristen vet att han inte klarar sig själv. En rätt kristen är rättfärdig genom Jesus och står på den grunden varje dag. Och så får helgelsen komma utifrån den vilan i rättfärdigheten jag har fått som gåva av Jesus. Ja, nu har ni fått valuta för pengarna, åtminstone i tid mätt. Är ni missnöjda med något av de här svaren så är jag inte lätt kränkt. Jag vill åtminstone inte vara det. Och ni får gärna testa vart mina gränser går och säga missade någonting eller du svarade inte på det där. Det kan jag ta. Så kan vi kanske närma oss ett bättre svar tillsammans. Och man kan ju skriva ett mejl till mig. Det är lätt att hitta min adress på nätet så, om man vill diskutera något vidare. Jag är ledsen att det inte blev tid över till spontana frågor, men svaren är ofta bättre om de är lite förberedda. Så. Tack för det. Vad betyder det här att vi tar över Jan och berättar vad händer nu?